Härligt med Guds beröring. Varsågod och sätt och tack så jättemycket lovsångsteamet med Sofia i spetsen. Fantastiskt. Vilken förmån vi får ha som får vara troende. Ja, det tyckte några. En stor gratis också till alla fäder. En stor grej man ju blir när man blir pappa. Stort ansvar, men vi har ju en fantastisk förebild i vår himmelske far. Så vi sjöng om här också. Ja, hörni, det är inte så ofta jag står och talar till hela församlingen eller på söndagsgudstjänster. Någon sa till mig äntligen, vi får väl se vad ni säger efteråt. Det finns så mycket då, man har väl hunnit samla lite grann under veckorna som har gått. Men jag hoppas att det ska vara någonting som Herren ska säga till dig så att han får uppmuntra dig. För jag tycker att jag kommer idag och prata om väldigt grundläggande saker. Väldigt grundläggande sanningar i det kristna livet. Men jag tror att vi ofta glömmer bort dem i vår vardag. Och det är någonting som vi, ja, jag tror att ni har läst det många gånger och hört det. Men sådana här ord som i Kristus, genom Kristus, i vilken, i honom. Visste du att de här orden finns omnämnt i Nya Testamentet mer än 130 gånger? Det är ganska mycket. Så någonting vill nog Gud säga genom att säga, har ni sett vad ni har i Kristus? Har ni sett vad ni har i honom? Och jag är lite så här, jag fastnar lätt i samma sak. Jag försökte titta bakåt om jag har pratat förut här då. Och ofta är det samma sak. Jag vet, jag kommer inte från det här. Men jag tror att det är meningen att vi ska påminna oss om vem vi är i Kristus och vad vi har fått i honom. Förra veckan när jag var på en bönesamling här, så bad vi för de troende och jag upplevde att det kom till mig att vi ofta lever som kristna besegrade. Alltså lite så här som losers. Ni har sett det där biggest loser of Sweden eller något sånt här. Och det är ju mindre trevligt. Men i alla fall, det går ju bra för dem. Ibland upplever vi oss som kristna också som losers. Ah, jag bara förlorar. Jag ber om det här och det händer ingenting. Och och det står att jag som kristen och i Kristus är jag detta och detta, men jag lever inte alls så. Och det är ju jättetråkigt, för det finns ju någonting som Gud har gett oss i det här. Jag tror att han vill att vi ska upptäcka det och leva i det som han har gjort. Han är vår himmelske far och han längtar efter att se, att vi ska se och förstå och leva i det han har gjort för oss i Kristus, genom Kristus. Det är väl ett fantastiskt budskap, eller hur? Så nu ska vi titta på det lite grann. Påminna oss om vad han har skapat oss till och det han har gett oss. Vi ska titta på vår rätta identitet. Och det är väldigt viktigt att veta vilken identitet du har. Två personer i Bibeln som vi kan nämna. Någon har säkert hört om Mefiboset. Låter konstigt, men ni vet om kung David. Han hade en kompis som var Sauls son som hette Jonathan. Och Jonathan, han fick en son som fick en son. Nej, han fick en son som hette Mefiboset. Och i något skede blev det krig i landet och Mefibosets nanny, alltså sån här barnköterska, fick fly hals över huvud och tappa den här stackars Mefiboset i marken under sin flykt, varpå han blev halt på benen. Så han, tror jag, redan från början kände att jag är ingenting. Han flydde ut ur kungahuset trots att han hade kunglig påbörd. Saul var alltså hans farfar. Men den här killen försvann tillsammans med sin barnflicka någonstans och bodde långt utanför. Han räknar inte längre sig själv som kunglig. Det står i Andra Samuels boken 9 om det här. Och jag tror inte att vi ska sätta så mycket tid på att läsa det. Men David söker då i tiderna upp med Mefiboset, för han vill ju välsigna Jonathan, alltså hans väns hus, som han har lovat att göra. Och Jonathan dog där under striderna, men han ville välsigna honom. Då sökte han upp hans familj och kom fram till den här Mefiboset. Och när han kommer dit så säger han så här, kung David. Mefiboset, det är det enda han säger. Han säger bara hans namn, ingenting annat. Och det tycker jag är jättehärligt, därför att det är precis så här Gud gör. Han är också ute och söker dig och mig. Och så säger han ditt namn. Det är liksom, han tänkt på Jesus när han var i, just hade uppstått från de döda, som möter han Maria. Och vad är det han säger där i trädgården? Maria. Och vet att det räckte för att hon skulle veta att det var Herren. Så jag tror att det är samma sak med dig och mig. När han säger ditt namn på det där speciella sättet som bara han kan göra. Det är då du upptäcker vem du är och vem han är. Hans kärlek liksom finns när han säger ditt namn, så har han ett speciellt sätt att säga det på. Som bara du vet att oj, här är det han som säger. Och det gjorde också David. Han sa det till honom, Mefiboset. Och vad svarar han då? Vad svarar du? Jag är din tjänare, säger han. Men David säger, var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonathans skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods. Och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugar sig Mefiboset och säger, vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sån död hund som jag? Säger ganska mycket hur han ser på sig själv. Och det här är det sorgliga, upplever jag, hos både mig och oss som troende, att vi glömmer bort vem vi är. Vad Jesus har gjort oss till. Vi fastnar så lätt i den här Mefiboset, döda hund-stilen. Jag är inte så bra på. Jag tror att Gud vill att vi ska se att vi faktiskt är ganska bra på saker och ting i honom. Så Mefiboset, han hade inte en så bra självbild. Han visste inte vilket arv han hade, vilka rättigheter han hade. Och jag tror inte att han förväntade sig där så hemskt mycket av livet. Men han blev funnen och han blev upprättad. Och lite längre fram, om man läser i Andra Samuelsboken 19, så står det att han blev bestulen på sitt land. Och ändå så säger han, när David kommer och erbjuder honom landet igen, så säger han, det gör mig ingenting så länge David som nu har varit i strid har kommit hem tillbaka. Du är för mig som en ängel. Han blir väldigt, David väldigt kär, och David blir väldigt betydelsefull för Mefiboset. Och det som händer när vi möter Guds kärlek och när han talar ut våra namn är just den här samma kärleken. Gud, vem är du? Ja, du är härlig, du är underbar. För mig räcker det bara jag har dig. Jag behöver inte så mycket annat. Han blir ödmjuk när han blir funnen. Han vet vem han är. Och ur det föds tillbedjan. Men David då, han själv alltså, han visste vem han var. David, han var en som fick vakta fåren som ung, långt ute på marken. Han räknades kanske inte av sin familj som sådär väldigt häftig. Och när Samuel kom för att smörja en kung, så tänker man inte ens på David, utan han är ju den där killen där långt borta med fåren. Men vad är det som händer när David är där borta? När han är i omständigheter som är kanske inte så positiva? Jo, där lär han känna Gud. Och det är viktigt att du vet att ibland är du i omständigheter som kanske för dig inte är så fördelaktiga. Du kanske upplever att usch, här borde jag inte vara, det här är jättedåligt, var är Gud? Men vad gjorde David i de situationerna? Han mötte lejon och han mötte björn, men han lärde känna Gud just där. Just där det var som svårast, där han tyckte att det var som tuffast. Så lärde han känna vem Gud är. Han visste att jag klarar inte av en björn. Jag klarar inte av ett lejon. Mina får dör. Eller hur? Men han visste att om jag litar på Gud, då vet jag att han är med mig. Och han sjöng sånger, han har skrivit många psalmer. Och Bibeln säger att han var en man efter Guds hjärta. Och det kom av att han lärde känna Gud. Han satte tid på det där i sin ensamhet. Det var också det som gjorde att han sen kunde reagera. Och att han blev irriterad och kände att wow, hur kan man smeda Gud? Det är ju min Gud, jag känner honom. Han är inte sån som Goliat står och skriker. Han är någonting annat, varför reagerar ingen? Han kunde reagera för att han kände sin Gud. Det var härligt. Det var lite sån här grund, bra att veta din identitet. Nu ska vi titta lite på det nya testamentliga. Och vilka är då vi? Vilken är vår identitet? Det här borde ju vara liksom toppämnet för den troende. Vem är jag? Vad har jag fått? Eller hur? Lyser det era ögon? Okej, bra. Vi ska jobba på det. När jag läser Bibeln så har jag lite problem att sovra. Så jag sa till Stefan här innan att jag har så otroligt med bibelställen. För det ena säger det bättre än det andra. Hur bra Gud är. Det är ungefär som att gå på shopping. Ni vet liksom, det där borde jag ha. Och det var bara kvinnorna som reagerade. Eller en kar som går in i en bilaffär. Har ni sett dem? eller när de kollar sådana här bilannonser, så är det liksom, det lyser på ett speciellt sätt. Och när jag läser Bibeln och ser vem jag är, då har jag så svårt att säga, det här bibelstället kan jag inte lämna bort, eller nej, allt är jättebra. Så nu får ni bear with me, alltså stå ut med att jag har lite många bibelställen, men jag tror det är Herren som talar. Det behövs ju egentligen inte så mycket av mina egna ord, för han säger ju det så bra själv. Och det ska vi titta på. Så nu får ni, om ni har Bibeln med, slå upp Efesierbrevet 1, och vi ska titta riktigt där från vers 3-8. Och jag kommer att läsa det här stycket, för att det finns så mycket gott här. Tänk nu på de här orden jag säger, i Kristus, genom Kristus, och tänk att det här är vad vi har fått. Välsignad, står det i vers 3, är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Alltså i de här verserna står i eller genom Kristus, i vilken, i honom, i den älskade, 5 gånger. Bara de här verserna räcker otroligt långt för mig som troende att veta vem jag är. Jag skulle vilja utmana dig och mig att meditera faktiskt på det här bibelstället varje dag. Jag tror att jag upplevde väldigt starkt på bönesamlingen förra veckan att det är precis det här Gud vill säga. Ni är mina barn. Jag har redan från världens grund förutbestämt er till barnaskap hos mig. Förstår du? Det här blir tillgängligt för oss genom Kristus, säger han. Ja, men det här är väl härligt? Tänk att vi får vara Guds barn. Det passar ju bra på fars dag också. Därför att han älskar oss. Han har utgett sig själv för oss. Vilken nåd det är att vi får vara friköpta. Här står det att vi har fått förlåtelse för våra synder. Jag tycker det här är jättebra. Jag vet inte vad du tycker. Yes! Vilken förmån, vilken nåd att du och jag får vara fria från synd. Ni vet den där katalogen och det där som vi räknar upp så ofta. Men Jesus säger i mig, är du fri? Han säger att vi får bekänna våra synder och då är vi fria från synd. Därför att han har gjort någonting. Hans blod var tillräckligt starkt för det här. Hans pris var tillräckligt högt för att frigöra dig och mig. Ja, bara det här är ju hur bra som helst. Det borde ju få oss nästan på fötter och ropa och jubla. Och det är därför vi är väldigt ivriga i lovsången. För när man sjunger så mitt i allt kommer man ju på, ja men det är ju så sant. Han är ju min far och han är min frälsare och han är den där underbara Herren. Så jag skulle vilja utmana dig att meditera på de här orden. Du behöver verkligen veta vem du är så att inte du blir en som blir bestulen på allt det goda Gud har gett dig i Kristus. Det står i ordet att det som var omöjligt för människor, det gjorde Gud. Det var när lärjungarna brister ut och säger att vem kan då bli frälst om det är så här svårt att inte ens en kamel, liksom, men hallå, en kamel kan man väl inte komma in genom ett synålsöga, det vet vi ju alla. Ja, det är faktiskt så omöjligt för en människa. Våra egna gärningar lägger ingenting till. Vi kan inte ta oss i kragen och bli bättre kristna. Eller bättre människor. Och det här är nyckeln tycker jag. Och väldigt viktigt att poängtera. Det är Guds verk. Frälsningen är Guds verk. Han tar bort det gamla och sätter in det nya. Det som var omöjligt genom lagen. Svag som den var genom synden. Det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Ja, visst är det härligt? Ja, vad bra. Någon håller med. Vi ska läsa lite vidare i Efesierbrevet. För Efesierbrevet, det kan du fortsätta läsa. Jag tycker du kan ha det som läsning en gång i veckan. På något sätt så leda upp så att du kan läsa Efesierbrevet. Här står vidare. Det är Paulus som ber i Efesierbrevet 1 och verserna 17-23. Och det kan ni också se. Och jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkar han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömer. Ja, över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Som är fullheten av honom. Som uppfyller allt i alla. Fantastiska kullerbyttor här, men det är otroligt fantastiskt bra ord. Därför det är ju det det säger. Han fyller allt i oss och så uppfyller han också församlingen på samma sätt. Men här säger han, Paulus ber att jag ber för de troende. Jag ber för er att ni ska veta. Att ni ska ha rätt kunskap om Gud. Att inte du har en fel bild som säger att Gud tycker inte om mig om jag inte gör så här och så här. Det är en felaktig bild. Och det här är någonting som ligger på Pauli hjärta. Han säger, jag önskar att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår. För att när vi förstår någonting, det är då vi också vet att det här, oj, ja just ja. Då betyder det ju någonting för oss. Och vi behöver förstå vem vi är i Kristus. Det är vad han ber om. Och notera att vi behöver förstå vilken oerhört stor makt som är i oss som tror, står det i vers 19. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Gud verkar ständigt i oss. När du har Jesus på din insida och har blivit frälst och tagit emot det nya livet så verkar han också på din insida hela tiden. Han är ständigt aktiv för att hjälpa dig, för att låta dig mogna och bli mer lik Kristus. Han vill alltså att vi ska upplysas så att vi ser och förstår, så att inte vi behöver bli bedragna. Han vill att vi ska se vad han har gjort för oss. Vi går lite vidare i kapitlet här. I kapitel 2, Efesierbrevet 2. Och då kan du se att det finns en skillnad, ett då och ett nu. Om vi läser de första verserna i kapitel 2 står det, de första tre. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam, den är också verksam i olydnadens söner. Tyvärr är den verksam och bär också frukt på olika sätt. Men bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom det andra. Här ser man ganska tydligt att det var någonting. Vad Paulus vill lyfta fram och vad Gud vill säga till oss idag, det är en skillnad på din frälsning. Du är inte längre. Eller hur? Förstår vi det när vi läser? Det står var, har varit, eller hur? Visst? Nu är inte den här kraften den som är verksam om du är frälst. Den kan finnas omkring dig, men i din ande som är pånytt född finns Guds kraft som är verksam. Det läste vi alldeles just i Efesierbrevet 1 och 17 och framåt, eller hur? Vers 19. Jag har bara ordet, ni får läsa ur ordet. Jag känner att jag behöver inte säga så mycket annat än bara det som står här. Men det, visst är det härligt att lyfta fram Guds ord på det här sättet. För det är det här han har skrivit till oss, det är det här han säger. Det här finns tillgängligt för dig och mig varje dag. Hur många har en bibel? Ja, bra, jättebra, exakt. Låt inte den ligga på en hylla. Låt den vara störande framme så att du måste ta i den. För vårt kött vill så gärna göra andra saker. Och jag tror att vi behöver läsa vem vi är, förstå vem vi är, eller hur? Nu ska vi titta på nu, för det fanns ju ett förr och ett nu. Det här är underbara verser tycker jag också. Vi fortsätter i Efesierbrevet 2:4. Men Gud som är rik på barmhärtighet, alltså bara det där. Rik på barmhärtighet. Alltså jag älskar Guds ord, ni märker ju det. Alltså det är ju som att man kan inte stanna, man måste stanna i den här butiken jättelänge. Han är rik på barmhärtighet. Vilken underbar Gud vi har. Han har älskat oss med så stor kärlek. Jag menar, den här första raden räcker ju hur långt som helst. Ska vi läsa en gång till? Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Wow. Ja, jag vet inte vad som händer i ditt hjärta, men jag tror Gud verkar. Också när vi ännu var döda. Nu har vi det här då-tillståndet. Genom våra överträdelser. Så han ändå varit så stor kärlek att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Hörrni, det här är det som är vår identitet som troende. Av nåd är vi frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom. Här har du i honom igen, i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldiga rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. All nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för ingen ska berömma sig. Hans verk, vers 10, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Visste du det? Du och jag kan göra goda gärningar. För den natur som Gud har satt in på vår insida är sån att den producerar goda gärningar. Det är därför ordet säger att vi ska leva av anden. Leva i vår ande, alltså av det som vi har fått av Gud och inte i det naturliga, i köttet, det som vi ser bara för våra ögon. Som Gud har förberett dessutom, så att vi ska vandra i dem. Det finns många som är mammor, det finns andra som har gåvan att förbereda för andra. Man kanske kokar kaffe eller ställer i ordning för att det ska vara ett möte, ett sammanträde. Eller det finns något annat man måste göra för att förbereda. Och sen när resten av gänget kommer så får de bara stiga in i förutberedda gärningar. Dricka det färdigt lagade kaffet. Alltså det är de som dricker det, eller hur? Men det är någon som har förberett, det här har Gud gjort för dig och mig. Han har förberett goda gärningar för dig och mig som vi ska vandra i. Märker du nu vilket rikt liv det finns i Kristus? Eller hur? Jag tycker det är fantastiskt. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar, kallades omskurna av de som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp, utan Gud i världen. Här har du igen det där då. Men nu, vers 13, har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Jesu blod. Låter det här bra? Ja. De här verserna, jag tycker det här finns hur mycket som helst, så uttömmande. Du kan studera varje ord, vrida på det, vända på det. Det finns oerhörd djuphet i Guds ord. Det finns sanningar som gör oss fria. Jesus säger att han är ordet. Och när vi möter ordet, honom själv, som är sanningen, då blir vi verkligen fria, för då inser vi vem vi är. Det står i andra Korinterbrevet 5:17. Alltså om någon är i Kristus Jesus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Vi ska räkna upp några fler ställen som det står i ordet om i Kristus. Ni får, om du vill får du anteckna eller får du bara minnas. Det går att söka upp ganska lätt. Alltså det jag just läste var andra Korinterbrevet 5:17. Men i Kolosserbrevet 1, verserna 13-14 står det. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Samma sak upprepar sig igen. Samma sak sägs i Kolosserbrevet som i Efesierbrevet. Vad vill Gud säga? Jag har köpt dig fri från synd. Du är inte längre vad du var förut. Hänger du med nu? Det här är väldigt viktigt att du vet som troende. Du blir inte arrogant av det. Du blir inte stolt av det. Mefiboset blev inte. Han blev ödmjuk. Han sa huvudsaken, jag har dig som har frälst mig. Hänger du med? Det är av yttersta vikt att du vet din identitet. För det om någonting gör dig ödmjuk. Eller hur? Det står också Johannes 10:10 säger Jesus. Jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Det är vad han har gett åt oss. Vad är liv? Liv, Guds natur, den vi pratade om här för en stund sedan. Vi får ha Guds liv och natur på vår insida. Vi är i Kristus, i Faderns närvaro. Det är jättestort att förstå vad Jesus har gjort på Golgata. För det var inte bara att han visade att titta, jag är en Gud som kan gå på jorden. Och jag är en Gud som kan ta någon synd och straff och jag känner lidande som alla andra. Han gjorde någonting konkret som ändrar faktumet på vilken ställning du och jag har. I förhållande till Gud. Det är verkligheter vi pratar om. Det är fantastiska verkligheter. Ordet säger vidare så här. Kolosserbrevet 2, verserna 6-7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren. Här handlar det om att man har tagit emot honom. Alltså du ser en skillnad förr och nu. Det fanns det en väg. Det var att ta emot honom som Herren. Inte bara som jag accepterar att Jesus har gått på jorden och tagit min synd. Men han är min Herre. Jag ger mig till honom. Då står det, lev i honom så. Låt er rotas, uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Det är det som händer när jag förstår att det som inte jag kunde göra, det som var omöjligt för människor, det gjorde Gud. Helt otroligt. Jag menar, han som har skapat allting, han som såg mig i min synd, såg oss när vi vände oss från honom. Han har ändå skapat den här möjligheten. Lite jubel, hörni. Vi är i en så kallad pingstkyrka, jag tycker inte att det är så viktigt. Men förr hördes många halleluja här. Ska vi ta ett? Halleluja! Ursäkta att jag blev lite exalterad. Det är fantastiskt, det är fantastiskt. Och jag tror att det här behöver sjunka ner, speciellt i den finska och finlandssvenska personen. Sen får alla andra också absolut ta det till sig. Det här är en underbar sanning. Det står att vi ska rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron. Alltså vi behöver inte vara svaga längre. Vi får vara starka i honom. Och den här upptäckten leder ju precis som det står till glädje, tacksamhet och lovprisning. Och det är det vi ser. Det är därifrån allt kommer. Jag tror att det är källan till mission. Det är källan till evangelisation. Det är källan till att jag ger mitt tionde. Det är källan till att jag offrar, att jag sträcker mig ut, till att jag lovsjunger, till att jag finns ute bland människor, går på gator där det behövs, sträcker mig lite längre. Det kommer härifrån. Därför att jag är född på nytt. Jag har gjort Jesus till min Herre. Jag lever i honom, jag rotas i honom. Jag byggs upp av honom, jag befästs i min tro, i den undervisning jag får. Och jag överflödar i tacksägelse. Vad ska jag göra av allt det goda jag har fått? Hur ska jag kunna visa min tacksamhet till dig? Jag sjunger en sång, jag ger mitt offer. Jag ger till andra människor, jag öppnar upp mitt hjärta. Eller hur? Här har du grunden. Det är inte gärningarna, utan det springer fram ur en tacksamhet till honom som har gjort mig till det jag är. Så vi är rika i honom, det står i andra Korinthierbrevet 8:9. Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull. Jesus hade ingen nytta av att bli fattig. Han var alltid i himlen, han kunde ha stannat där. Han kom ner för vår skull. Bara för vår skull, förstår du? Och det var viktigt för honom. Det står att han gjorde det av egen frivilja. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han fyller alla behov. Och det här är en hälsning till dig som kanske kämpar med det ekonomiska. Jag tror det är dags för dig att känna till din identitet. Du behöver inte vara Mefiboset som sitter i Lodibar och känner att allt är öde och tomt. Du är ett Guds barn. Du är frälst av nåd. Han har upprättat dig till en konung och en präst i hans rike. Till att få ha en position i Kristus Jesus. Till att vara fri från synd. Till att vara fylld av glädje. Han som var rik blev fattig för att du ska få del av hans rikedom. Han är Herren din herde. Dig ska inget fattas. Sen står det att vi har hans rättfärdighet. Också otroligt stort. Det står i Romarbrevet 3:26 att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och det står också i 1 Korinthierbrevet 1:30. Han är gjord till rättfärdighet för oss. Jesus var ju redan ren i himlen. Han hade ju allting där. Han kom ner och gick bland oss människor för bara ett syfte, för din och min skull. Och jag tror att det bästa sättet vi kan nära honom med, det är ju att vi förstår att oj Jesus, du kom ju för mig. Inte kom du för att show up liksom, och visa reklampelare för Guds rike. Utan Jesus gjorde någonting konkret, någonting verkligt. Han blev gjord till rättfärdighet. Och sen står det ännu tuffare att vi har blivit gjorda till rättfärdighet från Gud. Så du och jag får gå och vara rättfärdighet från Gud. Det är väl ännu härligare. Sen står det också om Jesus att han ständigt ber för oss och manar gott för oss. Det hittar du i Hebreerbrevet 7:25. Jesus har bara ett syfte. Först kom han ner. Han kom för din och min skull. Han lämnade all härlighet. Om han hade varit Superman, då hade han lämnat den där Superman-dräkten. Och bara kommit som han var i sin egen kraft. Hänger ni med? Inte den där, det är ju ändå Guds son som gör det här. Utan han kom ner för att möta dig och mig. För att göra någonting för oss. Och sen när han har gått tillbaka till fadern och gett den helige ande till oss som är vår hjälpare. Så har han en sak på sitt hjärta. Han manar ständigt gott för oss. Det är väl härligt. Det står i Romarbrevet 8:33-34. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.
Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en mer. Den som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Så inte bara att du har fått en ny identitet, ett nytt liv i Kristus med möjlighet att producera andens frukter i ditt liv. Goda saker, gärningar Gud har förberett för dig. Så har du också en förespråkare. Jag menar Jesus. Jag menar hans namn i himlen. Det behövs bara en blinkning och alla ställer sig på led. Han är din förespråkare. Behöver du någon större än han? Jag minns en gång när jag satt och grubblade på någonting som jag upplevde att var lite besvärligt. Och jag kände att jag skulle måste, Gud, hur ska jag göra med det här? Gud, liksom, hjälp, var är du någonstans? Jag fattar inte, man kan be det där hela tiden. Var är du, Gud? Men vi gör det. Alltså, det är vad vi känner ibland. Gud känns långt borta. Och jag satt i min soffa och jag kände, Gud, hjälp mig, var är du? Kom. Du måste komma, annars går det här åt skogen. Och det visste han ju redan, så det var ju inga problem. Och så upplevde jag också att, sippigt, alltså, var tyst. Och det är en väldigt bra nyckel. När du har lastat ur dina bekymmer, så sätt dig ner och lyssna då. För jag tror att han vill svara. Så jag satte mig ner och var tyst en stund. Tänkte, stilla dig nu och så bara tänker du på Jesus. Så gjorde jag här. Och plötsligt så upplevde jag honom väldigt konkret. Jag såg inte honom. Jag bara kände en förnimmelse att han kom in och satt sig. Eller stod vid min soffa. Så jag är med dig alla dagar till tidens slut. Och han hade inte bara han, utan det var hela armén. Det är liksom miljarders miljoner av arméutrustning, om man nu kan ta den bilden. Men liksom hela hans arsenal var redo. Och så vänder han sig till mig och frågar, vad vill du? Ja, vad vill jag? Och det är ju en jättebra fråga att du och jag definierar vad vi vill. Därför att han säger, jag är redo. Bara säg vad du vill ha hjälp med. Och då börjar man ju lite sondera sitt hjärta och tänka, vad är det egentligen jag vill ha hjälp med? Gud, kan du ge mig 50 euro så jag klarar den där räkningen? Plötsligt känns det så väldigt futtigt. Och det känns som att vad jag vill, Gud, hjälp mig så att jag blir mer lik dig, så att jag kan bli till nytta för ditt rike. Så man blir väldigt noga med hur man formulerar sin bön plötsligt. Okej, så han är med dig. Det var väl härligt. Han är med dig. Det här gäller dig lika mycket. Det står ju i ordet. Jag har sagt att jag aldrig ska lämna dig eller överge dig. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Det hittar du i Matteus 28 och 20. Och det kan du utan till. Ta det till dig. Det gäller dig. Det är en sanning för dig som troende. Bibeln har många underbara löften. Romarbrevet 8 och 1 säger, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Håll dig i Kristus, håll dig i din rätta identitet, så behöver du inte heller gå i fördömelse och känna dig fördömd. Håll dig i honom, därför det finns ingen fördömelse. Om han frikänner, som vi läste här i Romarbrevet 8, vi är Guds utvalda, står det också. Om han frikänner, vem kan då döma? Paulus går så långt att säga, inte ens jag dömer mig själv. I honom har vi fått evigt liv, står det. Hans natur finns på vår insida. Hans kärlek finns där. Romarbrevet 5:5 säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Det är ett fantastiskt budskap som han har gett oss. Ett ställe till som jag skulle vilja lyfta fram när det handlar om i honom är Efesierbrevet 2:21. Det står så här där. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, står det. Alltså genom honom skapas enhet. I honom fogas allting samman. Det är därför det är så viktigt att du och jag vet vilken vår identitet är. Så vi inte börjar strula med någon granne och säga att åh, vad du är mycket bättre än jag på det här. Eller säga att jag är mycket bättre än dig, jag ska göra det här. I Kristus skapas enhet där den ena inte tränger den andra. Därför behöver vi veta vilken vår identitet är. Eller hur? Fantastiskt bra ord, tycker jag i alla fall. Så står det vidare, vers 22. I honom blir vi också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Han bygger upp oss. Så det pågående arbetet i vårt liv som kristna sker i honom. Genom honom har vi också tillträde till fadern, står det i Efesierbrevet 2:18. Fantastiska bibelställen. Man kunde ju hålla på hur länge som helst. Jag tror att det är Guds dröm att vi ska leva i fullheten av den frihet som han har gett oss i den nya skapelsen. Precis som ordet säger, det gamla är förbi. Du måste, som Paulus säger, ett gör jag. I Filipperbrevet 3 säger han det. Jag lämnar det gamla bakom mig. Om man tänker dig in i Paulus situation som har mördat kristna. Han måste nästan liksom hålla fast vid att jag lämnar det. Vad är det han har fattat? Han har förstått att han kan inte ändra historien. Det som har varit. Men han har förstått också. Kommer jag till Gud så kan han förändra hela mitt liv. Han tar bort det gamla. Och lägger in någonting nytt istället. Jag får leva i det nya livet i Kristus Jesus. Förstår ni? Och det var det Paulus gjorde. Han säger, jag håller före. Jag håller före att jag är i honom. Jag har dött bort från det gamla. Jag säger, det har varit. Det som har varit, det har varit. Jag kan inte mer, men jag kan ta emot förlåtelse för mina synder. Vilken nåd. Vilket mirakel. Det är det då jag ska leva i. Då är det kristna livet så mycket roligare. Och då är det också sant och verkligt. Eller hur? Sant eller hur? Och visst finns det som vill stjäla bort det här ifrån oss. Som vill ta bort det. Men Galaterbrevet 5:1 säger, till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt inte ett nytt träldomsok tvingas på dig. Låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Alltså det är en pågående sak. Då jag måste vakta. Och om ni tänker på vad det står i ordet många gånger så står det vaka och be. Det är lite allvarligt ändå i denna underbara sanning. Vi behöver vaka och be. Vi behöver vaka över våra hjärtan så att vi inte lever i det här gamla jaget. Undra hur Paulus liv hade sett ut om han hade gått och grämt sig över det han hade gjort. Jag tror inte att vi hade läst de här breven han har skrivit. Han sträckte sig längre in och ett av mina favoritbibelställen är där det står att denna skatt har vi i ledskärl. Andra Korinthierbrevet 4:7. Visst är vi bristfälliga till det yttre, ett lerkärl som Gud ändå börjar om med igen. Jag är fascinerad av den berättelsen för han slänger inte bort lerklumpen och tar en ny. Han börjar om med samma lerklump. Det är ganska skönt. Men vad är det han säger? I lerkärlet har vi en skatt. Och det är det du upptäcker nu när vi läser ordet här så finns det oändligt. Jag kunde ju gå på och sen är jag alldeles utmattade här efter några timmar. Därför ordet säger det här. Det finns oändligt mycket att lyfta fram. Vilket arv vi har fått. Vilken position i Kristus Jesus. Vi behöver slå vakt om den. Vi behöver gräva oss djupare in i sanningarna. Skatten är gränslös. Den är dyrbar. Och ni vet vad en skatt är. Varför säger han skatt? Ni vet att om ni har en skatt, då skulle ni vara lite intresserade att fara efter den. Om någon har hittat en skatt som ligger på havets botten. Typ skatt som ligger utanför Åland på botten. Dyrbart. Någonting dyrbart ligger där. Då måste man vakta så ingen annan kommer att ta det. En skatt är dyrbar. Du har fått en skatt. Du måste vara på den. Släpp in någon och ta din skatt. Upptäck din identitet. Lev i den i Kristus. Lev i Efesierbrevet. Börja tala till varandra. Har du kommit ihåg din identitet? Tänk att vi är fria från synd. Det kan ni börja hälsa på söndagarna. Att du är fri i Kristus Jesus. Förlåtelse finns i honom. Du är fri från din synd. Det gamla är förgången och nytt har kommit. Vi lever i det nya livet. Sen brukar Carl Gustaf Severin göra, tror jag. Visst, kom jag på nu. Underbara sanningar. Håll fast vid ordet. Bekänn det. Våga tro det. Säg han är min herde. Säg han är min hjälpare. Han är min frälsare. Han är min rättfärdighet. Det som var omöjligt, det gjorde Gud med mig. Här står jag idag. Inte jag något präktig. Jag är ett lerkärl, men fantastisk. Jag har en skatt på min insida. Ja, det står i ordet att vi ska sträcka blicken och se på det osynliga och inte på det synliga. Och det är så lätt att fastna i det synliga, speciellt i vårt samhälle idag. Åh, det ska jobbas och det ska slitas och det så här och det så här och det så här. Varför inte fästa blicken på det osynliga, det som är evigt, som kommer inifrån, det liv du har fått som producerar underbara gärningar där vi kan möta varandras behov, där vi kan sträcka oss ut. Det är en fantastisk förmån att få vara troende. Ja, skulle vi bara avsluta så. Hebreerbrevet 4:14-16 står: då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Håll fast vid bekännelsen. Vi har inte en överstepräst som inte har medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt lik som vi. Tänk på det. Men utan synd. Så låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få. Du behöver inte ens begära. Det står för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vilket underbart löfte. Vilken förmån att få vara frälst. Vilken förmån att få vara ett Guds barn. Att få vara en ny skapelse i Kristus Jesus. Lev i den här identiteten. Därför att där kommer du att bära frukt. Det är där du kommer att upptäcka att du kan ha mildhet, godhet, barmhärtighet och omtanke. Det finns i honom. Han har redan gjort det för dig. Hänger du med nu? Så sluta med att dra dig i kragen. Det är slut på det. Bara lämna det gamla och sök dig in i det nya livet i Kristus. Sen har du ju en historia och allt det där, men det var en annan sak. Amen. Ska vi bara be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att det här är någonting som du vill uppenbara för var och en av oss som sitter här. Det är en skillnad på då och nu. Du har gjort det som var omöjligt för människor. Ja, Nikodemus, han förstod inte heller. Han frågade, ska jag gå in i mammas mage igen och bli född på nytt? Ja, nästan så konkret är det. Du föder verkligen människan på nytt. Du skapar nytt liv på vår insida. Och jag tackar dig, Herre, helige ande, för det ord som har gått ut idag. Jag tackar dig för ditt underbara ord, Herre. Det är liv för oss. Det är glädje för oss. Det är det som ger lovsång och allt det underbara vi har fått av dig. Herre, jag ber för ditt folk. Jag ber för oss idag att vi ska se vem vi är i Kristus och frimodigt gå in i det. Frimodigt börja leva så vi inte blir bestulna på allt det som du har för oss. Vi vill inte vara som Mefiboset som sitter där och bara tycker, oj vad det är tråkigt i livet och vad fattig jag är. Nej, vi har en identitet i dig. Vi är Guds barn. Vi är konungas döttrar och söner. Vi har en identitet i Kristus Jesus. Herre, jag ber för var och en om frihet att leva i den här. Tack att Jesus, ditt blod har brutit varje ok och varje bekymmer, Herre, i Jesu namn. Herre, tack att i ditt namn får all form av ekonomisk press gå i Jesu namn. Jag ber om vishet, Herre, så att vi kan göra rätta val i våra liv. Jag ber, Herre, jag tackar dig för att du vill välsigna var och en, den som upplever problem med hälsa. Hjälp oss att mata oss med ditt rikes principer, ditt rikes sanningar, ditt eget ord. Ditt ord är sanning, Herre. Du är Herren, vår läkare. Du är Herren vår frid och det är vad du vill vara. Så jag ber för var och en av oss att väck en hunger i vårt inre efter att upptäcka vem vi är i Kristus Jesus. Herre, jag tackar dig för denna underbara gåva, nåd, frälsta av nåd. Och vi välsignar ditt namn den här kvällen, Fader. Och vi tackar dig uppriktigt från våra hjärtan för frälsningens gåva. Tack att vi är skapta i Kristus Jesus till någonting nytt, till ett nytt liv. Det får vi leva i och leva av. Välsignat vare ditt namn, Fader, i Jesu namn. Amen.